Ja, vi ska lyssna till dagens evangelietext och den är från Lukas evangeliet, det 18:e kapitlet. Hur ska vår tro och vårt liv bli en enhet så det stämmer? Är ju grundfråga. Vi är inne i Jesu undervisning som Lukas beskriver den och han har i det här avsnittet viktiga delar i sin undervisning. Han, efter den här texten som jag ska läsa nu så har vi evangeliet om Jesus och barnen. Och jag har mer och mer som gamling kommit på att den texten är väldigt avgörande. För vår tid ska jag säga. Och att vi måste se till den på ett lite nytt sätt som kristna. Och i den här texten som vi nu ska läsa så är det ju en, man kan säga en teoretisk eller teologisk uppgörelse mellan olika grupperingar i samhället som Jesus anknyter till. Men framförallt så talar han till församlingen, till sina lärjungar, de som tror på honom. Och säger att nu ska vi känna att vår tro och vårt liv hänger samman. Och om det ska göra det, då måste en faktor tillföras som är absolut, absolut avgörande. Och det är tre små bokstäver. Nåd. Nåd ska till. Jag läser ifrån Lukas 18. Det är från vers 9. Till några som litade på sig själva, att de själva var rättfärdiga och som såg ned på alla andra, riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides, så vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud, var nådig emot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andra. Ty den som upphöjer sig, han ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Amen. Det är två grupper alltså som han polariserar mot varandra i den här liknelsen, som är som alltid en väldigt fängslande och dramatisk bild han tecknar upp. Vi tänker oss i templet och vi tänker oss att en träder fram och är stöddig och en annan står där och är olyckligt syndfull och känner sig så och ber så om nåd och förbarmande. Det är tillspetsat men bra, som alltid. Alltså fariserna framställs ju då i Bibeln som de som är fromma och laglydiga och egentligen exemplariska medborgare på många vis. De är som vi skulle vilja vara, präktigt folk. De är reko, eller hur säger vi? Tullindrivare, det är ju, har blivit då i Bibelns texter ett skällsord. De kallas publikaner och tullindrivare, syndare. Tullindrivare, det är de som sviker folket genom att ta in tull för ockupationsmaktens räkning. Suger ut folket pengar och ägodelar och ger det till romarna. Alltså det är ju ett väldigt svek att ha det som uppdrag, syssla, som arbete. Och vi känner ju några då utav de här tullindrivarna. Zacchaeus är ju en. Zacchaeus, som vi sa. De blev en hatgrupp på många sätt. Och då är det märkligt att Jesus allierar sig med dem. Han tar ställning för dem. Och då tänker man, då gör han ju sig omöjlig bland folk. För det kan ju ingen tycka att det är något bra att hålla på en sån svikargrupp. Men finessen, eller poängen i den här texten, är naturligtvis att, som det börjar här då, några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra. Det är ännu omöjligare människor. Jag vet inte om vi har träffat på sådana, eller om vi har skymten av det i vårt eget väsen möjligen. Vi framställer oss som rättfärdiga av egen kraft. Vi är bra, bäst. Och vi ser ner på alla andra och tycker att de är sämre. Och det är ju en parodi, en tillspetsad sak. Romarbrevet som du läste ur här, en väldigt central text i Romarbrevet, som är episteltext som heter idag då. Det handlar ju om att rättfärdiggörelsen inte kommer av gärningar alls. Och Paulus är oerhört radikal. På sin mästares uppdrag så är han så radikal att vi börjar fundera på hur ska den kristna kyrkan ta de här orden om att lagrättfärdighet är inte värt någonting, utan det är bara trons rättfärdighet som har värde. Han vågar dra slutsatsen av Jesu undervisning och Jesu förhållningssätt till människor om att det är tron på Jesus Kristus som är det enda. Vågar vi göra det? Jag tänker vågar. Försöker våga. Men vågar jag riktigt fullt ut? Vi når fram till oss själva och till vår tids frågor med de här texterna. Och vi förstår att Paulus brevet till romarna, som är väldigt centralt, och handlar just om den här frågan från början till slut nästan. Eller de 12 första kapitlen. Det avsnittet som anger tonen i kristen undervisning när den skickas till en viktig punkt som Rom för läsning utav de kritiska granskarna. Och så har Paulus den här oerhört radikala synen. Den genom tron rättfärdige ska leva. Det betyder att hela judendomen faller samman inför det. Om den bygger på att man blir rättfärdig av vad man presterar. I vår tid så finns det två huvudgrupper utav religion. Det är lagreligion och det är kärleksreligion. Alltså en religion som bygger på relationen mellan Gud och människa. Eller en religion som i stor utsträckning, jag är försiktig, i stor utsträckning bygger på att man håller lagar och regler. Judendomen och islam är lagreligioner. Och jag har varit i debatt, eller samtal, inte debatt, dialog och samtal med imamer ibland. Särskilt när jag arbetar i fängelse tillsammans med fängelseimamer. Det står ju i Bibeln, säger de. Varför lyder ni inte det som står? Om vissa frågor. Det är klart, det går att hitta mycket där som man skulle lyda bra. Och jag har då försökt att förklara att min tro är en tro på en nådig Gud som lever i en relation med oss. Det är en kärleksbaserad religion och tro som jag bär. Och lagarna och paragraferna och orden i Bibeln som vi skulle lyda, de är oerhört viktiga och avgörande, men de har inte huvudavgörandet. Det är bara nåden som har huvudavgörandet. Och den finns i Jesus Kristus och hans kärlek till oss, hans vänskap till oss. Det är en svår fråga som ni kanske möter på någon gång. I vanliga fall så jagar väl inte vi efter andliga meriter och berömmer oss av att vi har läst Bibeln nu stadigt varenda dag, och vi har gått i kyrkan varenda söndag, och vi har varit barmhärtiga mot människor, och vi har och så vidare. Vi tänker väl inte så riktigt, va? Hoppas jag, ska jag tillägga då. Men någonting lite av det här, så kanske det finns hos oss därför att vi är lite fostrade så. Jag tänkte berätta en historia för er utav den där typen med Sankte Per. Ni vet, det finns ju massor av historier om hur man kommer till Sankte Per efter sin död då. Det är en man som kommer till himlen och välkomnas utav Sankt Per. Vad anför du för grund för att bli insläppt, säger Sankte Per i historien. Mannen börjar räkna upp goda saker som han har gjort sedan han var liten. Sankte Per avbryter honom och säger att kravgränsen är 1000 goda gärningar. Kom ihåg det. Mannen fortsätter med allt han gjort i kyrkan, i samhället, i familjen och överallt. En sekreterare bredvid räknar och registrerar allt han säger, och han blir mycket imponerad. Och i en paus så säger han: du är redan uppe i 327. Bra. Kan du tänka dig några fler? Mannen tar ny fart och kommer snart upp i 402. Kan du ännu fler? Han försöker, och vid 431 ropar mannen utmattad: jag är slut. Det finns inget hopp. Jag har inget mer. Jag ber om nåd. Ber du om nåd? Ja, då räknas inte det du har räknat upp, dina goda gärningar. Men Gud säger: min nåd ger jag dig helt gratis, och den är värd mycket, mycket mer än 1000 poäng. Kan ni den här sången? Nåd över allt förnuft, nåd över alla gränser, allting den överglänser, nåden som Herren ger. En gång till. Nåd över allt förnuft, nåd över alla gränser, allting den överglänser, nåden som Herren ger. Nils F. Nygren, va, sjunger den där. Den är väldigt stark och träffande, den här strofen. Nåd över allt förnuft, över alla gränser. Det är det som är liknelsens mening, den vi läst i texten idag. Det är därför som Jesus alltid tar fram självrättfärdigheten som ett hinder att ta emot nåden. För nåden är det enda som är läkedom för oss. Han vänder sig till de misslyckade, de utstötta, de skuldtyngda. Här då en typ av svårighet, nämligen tullindrivarna. Men i andra texter så märker vi att han är bland de prostituerade, bland de brottslingar som fanns, och de som var fördömda och utstötta, de gick han till. Och det retade ju gallfeber på den religiösa och politiska ledningen att han betedde sig på det ansvarslösa sättet. Det är en sån Jesus vi har att predika, en sån Jesus vi har att följa och att lita på. Det här finns lite var som helst, att vi räknar meriter. Och frågan är vad det finns för medicin mot sånt. Det berättas, eller det är en tillgjord historia så jag vågar ta den där ur mitt eget skrå. Det var pastorer, och när pastorer träffas så pratar de ganska mycket och berättar historier. Ibland pratar de illa om andra också. Det gör de. Jag vet inte om andra gör det, men pastorer kan göra det ibland. Hur kan den där han, som de pratar om då, fungera. Han har fått kallelse till en stor församling. Är det avundsjuka kanske där? Jag vet inte. Han klarar ju inte ens den förra församlingen. Det var ju kaos. Alltså han klarar inte det där. Och så pratar man om det. Tills en kollega ändå säger: jo, ska ni veta, han klarar det. För i en församling han har kommit till så har han blivit omsluten utav värme och kärlek. Han har växt som människa och han har fått andra i församlingen att växa. Och det visar sig att hans gärning, han var väl ingen lysande, men hans gärning betydde att människor kom till tro och församlingen fördjupades, växte inåt och blev värdefull för individer och samhälle. Ni förstår historiens mening nu, och det är detta att det är en kärlek som ska till, som visar nåden för oss heldåliga eller halvdåliga eller till och med de väldigt duktiga. För det räknas inte så, utan det handlar om kärlekens gärningar, om den inre kraften. Där finns ett uppdrag som vi får av vår mästare. Och evangeliets ord med den här udden är mäktigt, och vi ska låta det växa in i oss och ta över och bli till avgörande betydelse för oss. Jag tänker inför den här församlingsdagen vi ska ha. Jag vet inte vad ni andra tänker, men jag går och tänker på den. Det ska vara roligt att komma till samtal med er i något hörn där omkring de här frågorna. Hur en församling som Folkungakyrkans församling ska fungera för att gestalta Jesu Kristi nåd och kärlek i vår tid, på vår plats, där vår kallelse har ljudit. Och då säger jag inte mer om det. Jag kanske får komma tillbaka om kommittén anser att jag ska få yttra det. Jag vet inte hur det blir. Jag har det tankar där som jag tänker jag ville pröva med er. För ni har också tankar och mycket värdefullt. Jag hamnar ibland hos en ungdomsidol jag hade, nämligen Nils Bolander. Jag lyssnade gärna till honom och läste honom. Och när jag kom i slutskedet utav förberedelsen för den här predikan, så kommer hans dikt om trasiga redskap förstås fram. Ni kommer ihåg den. Han beskriver mästaren så här: trasiga redskap tar han i sin hand och arbetar med i sitt åkerland. Plogar som ingen vill plöja med ställer han i ordning, denne mästersmed. Spelar en låt på en sprucken violin så att man aldrig glömmer melodin. Blåser revelj i ett buckligt gammalt horn som väcker den som sover i Törnrosasals slottstorn. Den som människor inte förstod utvalde Gud i sin redskapsbord. Den som i världen ingenting är utväljer Gud i sin legohär. Ja, den fråga jag upprepar är alltså: hur ska vi kunna ta till oss nåden att vi duger, fastän vi kan tänka och känna ibland att vi kan ju inte särskilt bra som de andra, men hur duger jag ändå? Hur ska vi våga ta det på allvar? Då är jag tillbaka ännu längre än till min ungdom, nämligen till 1850-talet när den nyevangeliska väckelsen drog fram i Östergötland. Jag har läst lite grann om det där och fått berättat en del. Det var en omvälvande tid. Den svenska kyrkan hade naturligtvis totalgreppet över befolkningen och alla gick i kyrkan med plikt eller frihet. Och den nyevangeliska väckelsen drog ner från, ja, egentligen från Hällestad, tänker jag rätt mycket. Det var ett par viktiga förkunnare, predikanter därifrån, Vånga och Hällestad, som drog ner. Och då är jag i Törnevalla. Ni vet var det ligger. Det är den gamla E4 från Linköping till Norrköping. Så ligger det, när man har åkt cirka 2 mil, så ligger Törnevalla kyrka där. Och där utspelar sig detta, att en gård på andra sidan den nya vägen nu, som heter Reva, där fanns Nils Nilsson, Nils i Reva. Och han öppnade sitt hem för dessa predikanter som kom vandrande. Det var i mitten av 1800-talet och det samlades folk till bibelläsning, bön och lyssnande till en förkunnelse som var viktig och avgörande. Det här sågs naturligtvis med oblida ögon av kyrkans ledning och man var väldigt upprörd över det här som man upplevde som villolära och en slags känslosam andlighet och så vidare. Så att det kritiserades. Och Nils, som annars var en förtroendeman i bygden, han var ordförande i fattigvårdsstyrelsen eller fattigvårdskommittén. Han blev avsatt av prästen för han sa att vi kan inte ha honom. Han är en villolärare, han följer inte kyrkans ordning. Prästen motarbetade den här gruppen. De hade på 50-talet just byggt en skola vid kyrkan där och Nils hade frågat om de kunde få vara där med mötena därför att det gick inte i hemmen, det var för mycket folk så man fick inte plats i stugorna utan man behövde skolsalen. Nej, där fick han nej. Men det gick något år och sen var det så att den gamle prästen som kanske var ledare för det där motståndet mot Nils, han försvann därifrån och det kom en ny ung präst som hette Charleville. Han blev biskop i Linköping sen. Så, ja. En ung prästman, han hade en helt annan hållning till Nils i Reva. Nils gick ju som alltid i kyrkan, i gudstjänsten, på söndag förmiddagen i högmässan. Det gjorde man, det gjorde alla. Det gjorde läsarna också, naturligtvis var de där och lyssnade. Det sägs då att en måndag så träffades Nils i Reva och den unge prästen och då säger prästen: vad säger bror om min predikan? Man tilltalar varandra så. Vad säger du bror om min predikan? Säger den unge prästen till den erfarne och egentligen starka personligheten Nils. Och Nils stannar upp och ser på den unge prästen och säger: så här är det med din predikan och med dig. Du måste genomströmmas av nåden. Och det blev tyst i det samtalet. Det var mäktigt angrepp. Och så är det också med mig. Annars är jag förlorad, sa Nils. Den unge prästen kunde ju bli förargad. Alltså att en bonde sticker upp och säger så till en präst. På den tiden, det var ju väldigt illa. Skamligt. Men inte Charleville. Han blev väldigt imponerad och tilltalad och gripen utav vad Nils egentligen sa och kom att tänka på det här. Det upprättades en vänskap mellan Charleville, den unge prästen, och läsarledaren i bygden, Nils i Reva. Och visst blev det så småningom klart att sockenrådet upplät kyrkan upplät skolan till bibelstudierna. Men inte bara det, utan Charleville var där och talade. Han var en av dem som undervisade och predikade bland läsarfolket, både i stugorna där och i skolsalen i Törnevall. Han var till och med ordförande i det som blev en missionsförening så småningom. Han var till och med ordförande i Anskarieföreningen, ni vet, där missionskyrkans, missionsförbundets församlingar var sammanslutna distriktet eller i landskapet till en Anskarieförening som det heter. Han tog del i läseriet och blev en av dem. Men han var präst och han fullföljde det. Så läseriet och kyrkan förenades i de här bygderna. Och det är detsamma i flera socknar. Jag kan inte Väderstads historia så bra nu då, men det går att läsa på. För väldigt många, och läsarna kallade det här för väckta präster. Och de var viktiga förkunnare och undervisare, för här förenades man. Men det är inte det jag är ute efter, utan det är ett uttryck från Nils i Reva som jag vill förmedla i den här gudstjänsten. Och det är: vi måste genomströmmas av nåden. Genomströmmas av nåden. Så att det är någonting som sköljer in i hela vårt liv, vårt tänkesätt, vårt beteende, våra förhållningar till människor omkring oss. Genomströmmade av nåden. Så pass att det märks faktiskt. Att man anar det utan ord. Att här är det någon som har tagit emot nåden så att den har förändrat, förvandlat. Det är hälsningen till oss idag. Att vår tro, vårt liv får bli ett. Och det som då är, det allt beror på, det är Jesu Kristi nåd. Amen. Gud, tack för att vi får lyssna till ditt ord och vara i det. Tack för att du vill tala till oss och hjälpa oss med grundfrågan i vårt förhållande till dig, vårt förhållande till oss själva och till världen omkring oss och människorna. Tack för att du tar hand om oss och låter oss ta emot nåden mer och mer. Amen.